There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni, från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer, helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil, trots att den är jättelätt. Alltså den, det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att det också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Träningspodden. Jag heter Lovisa Sandström, är personlig tränare, och min poddpartner är Jessica Almenäs.
Här sitter jag och är lite halvdyster idag, Lovisa, fast det är fredag när ni lyssnar på det här, så att man borde vara på gott humör. Men jag har ju så fruktansvärt ont i nacken, och det här vet folk som följer mig på Instagram, Twitter och blogg, för att det är lite grann som det var med din tandvärk där i somras. Man vill inte gnälla, men man kan inte låta bli, för att det är det enda man tänker på. Det är den här smärtan.
Det upptar liksom hela verkligheten.
Men det upptar hela verkligheten, och det är ändå lite skillnad på smärta och smärta. Jag brukar alltid säga så här, när jag har ont i magen brukar jag tänka så här, åh, jag önskar jag hade ont i huvudet istället, eller du vet, man önskar alltid man hade ont någon annanstans. Men just när smärtan påverkar huvudet så är det nog det absolut värsta.
Och jag om någon kan verkligen identifiera mig med dig, för jag har ju min nacke som så här, min weak spot. Min nacke är superkänslig. Om jag blir förkyld, då får jag ont i nacken. Om jag blir stressad, får jag ont i nacken. Om jag har flygit och suttit i drag, då får jag ont i nacken. Min nacke liksom ger symptom direkt när någonting är tokigt. Jag vet precis hur du känner.
Ja, och mitt kommer ju förmodligen av stress, och jag gissar att det är många som lyssnar på det här som känner igen sig. För att när man stressar mycket så drar man ju ofta upp axlarna lite grann under öronen och spänner sig, så att man liksom går med huvudet nästan fäst på axlarna, att det inte finns någon hals däremellan. Och musklerna är ju så spända hela tiden, så till slut så blir ju det där någon slags normalläge. Och det här är ju förmodligen vad som har hänt mig, för att jag har ju varit utmattad och har ju stressat i flera år, så att det här har ju blivit ett normalläge för min kropp. Men nu var jag i alla fall på behandling här om dagen hos han som kallar sig Naprapat Jonas på Instagram. Han ska ju vara bland de bästa i stan, har jag fått höra av folk. Och det var bra och kändes bättre när jag var där. Men så sa han så här, det kan bli lite, du kan få en liten reaktion på det här, för jag har tryckt ganska hårt, så det kan bli lite så här träningsvärk och göra lite ondare. Skämta inte att det var så igår. Alltså det var så ont så att jag nästan satt och grinade. Ah.
Men vad gjorde han på en sån behandling? Var det massage eller knäckning, eller var det bara så här klappa för att du var så känslig?
Nej, men vi har ju pratat om det här förut. Jag fattar ju inte vad skillnaden är mellan naprapat och kiropraktor. Och han försökte förklara det för mig och jag fattar ändå inte. Men det är typ samma, har jag i alla fall fått för mig. Han knäckte lite grann. Du vet, så att man tror ju så här, åh jäklar, nu knäcker jag nacken på mig. För det är så det både låter och känns. Så att när de har knäckt klart, då blir man lite förvånad. Så här, ja nej, nacken verkar sitta kvar. Huvudet verkar fortfarande sitta på kroppen. Aha, shit. Men så det gjorde han, knäckte lite. Sen tryckte han en hel del. Och sen så gjorde jag också några övningar som skulle hjälpa, som jag också har fått med mig hem, så att jag har fått lite hemläxa och så ska jag dit igen på fredag. Men vi får verkligen hoppas att det här går över snart, för att jag hade ju också tänkt att nu skulle jag komma igång med styrketräningen, du vet, ta kontroll över min kropp och ta kontroll över mitt liv, och så händer det här. Det är så irriterande när man får sån här bakslag.
Du var ju verkligen supertaggad.
Ja, jag var supertaggad och jag har ju också kommit igång med kosten och sådär, äter nyttigare och dricker ingen alkohol, eller mycket mindre i alla fall, och liksom tänker på vad jag stoppar i mig. Jag skriver upp allting som vi pratar om, så att jag verkligen har kontroll, att inte bara slinker ner en kanelbulle sådär utan att man tänker på det. Men styrketräningen som jag skulle börja med, nu måste jag ju liksom skjuta lite grann på det. Det är irriterande.
Ja, men det som jag tror är viktigt i såna här sammanhang, det är ju att tänka positivt. För det är ju så lätt att, ja, jag har jätteont och det är jättejobbigt, och sen så är det där man fastnar i. Men du är ju superbra på att göra och jobba med det som du har och det som du kan.
Ja, jag faktiskt. Ja, men det är jag faktiskt ganska bra på. För nu har jag tänkt så här, okej, om jag ska tänka om nu då. Nu kan jag inte börja med min styrketräning som jag hade tänkt. Men vad kan jag göra? Och då har jag kommit på att jag kan ju faktiskt gå ut på powerwalk. Det blir nästan bättre när nacken blir varm. Så den mår bara bra av det. Så jag har powerwalkat, jag har joggat väldigt långsamt. Det är en utmaning för mig att jogga långsamt, det vet du. Det har jag svårt för. Och sen så har jag kört lite yoga hemma. Alltså yoga för just nacken. Bröstrygg, alltså inte så att det gör ont, det får absolut inte göra ont, men så att man ändå liksom försöker få igång cirkulationen i området där man har ont, för det är bra, blodflöde, det är bra, har jag lärt mig.
Jag har aldrig träffat naprapat Jonas, men jag följer honom på sociala medier, och han är väl en av få naprapater som är riktigt duktiga på att liksom, vad ska man säga, prata om och paketera träning och kropp och rörelse ur en naprapats synsätt. Jag gillar honom och hur han arbetar.
Alltså, jag gillar verkligen hans Instagram. Jag tycker att den är superinspirerande, och han visar ju också ofta många övningar liksom, som man kan ta inspiration av och testa hemma själv, ganska enkla övningar. Till exempel så fick jag lära mig av honom att det är jättebra att hänga lite varje dag. Alltså bara hänga, inte hålla på med chins eller sådana grejer, utan hänga helt enkelt. För att människan är gjord för att klara av att hänga. Du vet, bebisar, om man hänger en bebis i en stång, så kan ju en bebis hänga sig kvar i flera minuter. De har ju så himla starkt grepp. Men vi vuxna människor, vi har ju lite grann tappat det där. Jag vet inte, om inte jag har handskar på mig, så orkar inte jag hänga i mer än 20 sekunder kanske.
Nej, exakt. Och det där är ju ett viktigt första steg för att kunna göra chins på sikt. Och då är det många som kommer till mig och säger, ja, men vi gör chins, vi kunna göra 10, kanske 12 stycken. Och så får de göra ett hängtest. Och det är många som knappt kan säga orkar hänga mer än 15 sekunder. Så att om du är uppe på längre än så, då är det bättre än i princip alla.
Och en sak som är intressant också, jag vet inte om du såg det, men naprapat Jonas, vi tävlar ju mot honom faktiskt i den här träningsgalan. Han är ju också nominerad till årets sociala media-influencer, för det är väl där vi är nominerade, var det inte det?
Ja, vi har inte pratat om det i träningspodden, vi har lagt upp det på våran Facebook och vi har lagt upp det på våran Instagram, men vi har ju faktiskt gått vidare i det här stora ärofyllda priset Guldhjärtat.
Guldhjärtat heter det, ja. Precis.
Guldhjärtat. Och där finns det en kategori som handlar om just sociala medier. Och det är lite bloggare och det är Instagram och det är poddar. Och där ligger ju träningspodden som en av väldigt många inspirerande konton. För det finns ju jättemånga som jag känner så här, de här borde vinna, de här är duktiga, de här borde få uppmärksamhet. Och där finns också träningspodden med på listan, så det är superroligt.
Och du har ju koll på hur man röstar, för jag är så dålig på sånt där.
Ja, det är lite knepigt med såna här röstningar här. Det är en jury som sitter och bedömer också. Men man kan som helt vanlig människa gå in på en länk och den länken har vi lagt på Träningspoddens Instagram och länken ligger också på Träningspoddens Facebook. Och då kan man klicka sig vidare genom olika kategorier och så röstar man på den som man tycker ska vinna. Och det finns ju flera kategorier, man behöver inte rösta i alla. Och så klickar man sig vidare till sista steget och där får man registrera sin mailadress och det är för att inte folk ska hålla på och fuska. Och sen klickar man på skicka iväg. Och då kan man rösta på Träningspodden som årets sociala media och man kan rösta på Lofsangruppens studio, alltså mitt egna gym, som årets gym också.
Coolt, det tycker jag absolut att man ska göra. Får jag fråga, är det moraliskt fel att rösta på sig själv? eller får man det?
Jag ska vara ärlig, i de kategorierna där vi är nominerade, där har jag röstat på mig själv. Men sen så har jag faktiskt röstat i alla andra kategorier också på människor som jag tycker gör ett väldigt bra arbete. Så att jag kompenserade för min egoröstning med att rösta på andra i de kategorierna där jag själv inte förekommer.
Ja, men det är bra. Jag tycker ni ska gå in och rösta i alla fall till guldhjärtat. Men jag har en fråga till dig, Lovisa. För efter förra veckans avsnitt så kom det en fråga till oss på våran Facebook där det är en tjej som, eller en kvinna som känner lite grann som jag att det har satt sig några kilon för mycket som vägrar gå bort. Man har liksom landat på en vikt som man inte känner sig bekväm i. Hon är också över 40. Och nu vill hon haka på mig här och köra 6 veckor på styrketräningen som du tipsade mig om att göra. Mm. Men frågan är, för det här är jag också intresserad av, har det någon betydelse om man kör tyngre styrka, typ 5x5, eller lättare vikter och mer puls liknande crossfit?
Ja, skulle jag vilja säga. Många tror att crossfit är de här högintensiva, det som de kallar för voddarna, den här metabolic, alltså den förbränningsstyrkan, att crossfit lägger väldigt mycket krut på att bygga upp träningen kring det. Men det man ska komma ihåg inom crossfit, det är att de som är riktigt duktiga, de kör också väldigt mycket tung styrka och sen kompletterar de och kombinerar med den här pulsträningen där man kör box jumps och liknande. Men man kör också tung styrka och väldigt många motionärer som vill träna crossfit-aktigt, de tänker och plockar bara de här på högpulscirklarna. Så det kan man tänka att om man vill bygga lite muskelmassa men samtidigt tänka att man vill jobba med sin förbränning, då skulle jag nog säga att det bästa är att kombinera. Alltså att man både jobbar med lite tyngre styrka, till exempel i början av passet, det som vi kallar för 5x5, att man gör 5 tunga repetitioner 5 gånger på en eller 2 övningar. Och sen kan man ösa på med lite mera puls, lite mera högre svettfaktor, lite komplexare övningar där man kanske gör lite större rörelser och flera leder som är inblandade och därmed får man en högre puls. För då får man också upp den totala längden på passet. Så jag skulle vilja säga att det bästa är en blandning.
Men då menar du att man ska göra båda grejerna i samma pass? Eller kan man göra dem i olika pass? Spelar det någon roll?
Om vi säger så här att en person byter om till träningskläder 3 gånger i veckan för att vara på gymmet, då kör man hela kroppen i alla 3 passen och man kör både tung styrka och lite mer pulsbaserat i alla 3 passen. Är det så att man är på gymmet 5 gånger i veckan, då kan man börja vara lite mer kalibrerad och dela upp det i muskelgrupper eller dela upp det i bara tung styrka eller bara cirklar. Men 3 gånger i veckan eller färre, då är det jätteviktigt med att man jobbar med så stora muskelgrupper som möjligt i så ett brett spann som möjligt, skulle jag säga.
Bra. Jag som sen inte är så van vid den här tunga styrketräningen, när man ska köra till exempel 5x5. Hur varm måste man vara innan för att inte göra illa sig?
Jag skulle nog säga att det kanske i första hand inte är att springa på löpande eller sitta på en spinningcykel som man ska göra innan man börjar med den typen av träning. Ska man göra knäböj till exempel, så är det en väldigt bra idé att först sitta på huk flera gånger innan man lägger på en vikt och gör knäböjet. För det är många av oss som bara sitter på en stol ganska så passivt i många timmar under dagen. Mm. Och sen så går man till gymmet och så lastar man på en skivstång och så tänker man att man ska kunna jobba med tunga knäböj. Så hoppar man över det här mellansteget att faktiskt sitta på huk bara med kroppsvikten. Så ska man jobba med knäböj eller marklyft till exempel, då tycker jag funkar jättebra att man, när man värmer upp, då gör man det inte i första hand för att höja pulsen, utan för att förbereda alla leder på vad som komma skall. Så att till exempel, låt säga knäböj. Om jag ska jobba med knäböj med 40 kilo, vilket är en realistisk och normal vikt för väldigt många tjejer. ja. Om man tänker 5x5. Då kanske man gör knäböj med 15 kilo, 5 stycken. Så kanske man gör några repetitioner på 20 kilo, några repetitioner på 25 kilo, 30 kilo. Så att man bygger upp rörligheten och tekniken inför de här tyngre lyften. Man går alltså inte rakt in på arbetsvikt direkt. Och det är det som många får så här aha-upplevelser när man köper en så här specifik enskild PT-timme. Bara fokus på knäböj. Det är just det, hur man kan bygga upp träningspass för att verkligen få ut mesta möjliga av det. Men det är att springa 10 minuter på löpandet, det kommer nog inte göra att man blir bättre på knäböjen. Då finns det mer specifika uppvärmningsövningar för att göra en bättre teknik där. Så det där är också lite sådär en träningsfilosofisk förskjutning, att alla ska köra 10 minuter kondition innan sin styrketräning.
Bra tips ändå, för just det där känner jag faktiskt igen, att man kan få lite ont i knäna och lite ont i lederna när man bara går direkt in på och kör knäböj, eller bara på den första knäböjen även utan vikt, så kan jag känna att det är liksom, ja, men det är lite knarrigt. Det måste smörjas igång på något sätt.
Ja, men exakt. Och det beror också på vad det är för syfte man har och vad man har för utgångspunkt. Vill man bara, ska låt säga att man bara är intresserad av att svettas, man vill bara ha den här flåsfaktorn och bränna mesta möjliga, då är det klart att man kan köra massa intervaller på löpbandet innan eller efter. Man kan hoppa på massa supersätt, alltså att man kombinerar flera övningar på raken och så vidare. Men man kan tänka på att ju högre intensitet man har på passet, alltså ju tröttare man är hela tiden och ju högre puls man har, desto svårare är att fokusera på styrkan och tekniken. Så är man ganska så ny i gymmet och faktiskt verkligen vill lära sig teknik i knäböj, i marklyft, i kins och liknande, då kan man behöva skala av alla andra moment, för det är ganska så svårt att hålla reda på alla bollar i luften samtidigt och lära sig någonting på vägen. Så det beror på lite grann på vem det är som frågar.
Ja, nu ska jag i alla fall bara vänta på att min nacke ska bli bra här, så jag kan sätta igång med lite styrketräning och bygga lite bullmuskler som bränner fett.
Svällande biceps.
Ja. Men du har ju varit på, var du på föreläsning igår, eller vad var du gjorde?
Jag har varit på en liten turné. Kan du peka ut Nässjö på en karta?
Det är klart jag kan peka ut Nässjö. Jag har ju bott i Jönköping och Huskvarna.
Ja, men vad roligt, för det kan jag säga, ja, att Nässjö,
jag spelar basket i Nässjö många gånger.
Ja, men du ser, Nässjö ligger i höjd med Jönköping, och det lärde jag mig nämligen igår när jag var där.
Jaha, du visste inte det innan vart Nässjö låg?
Alltså, som stockholmare om man åker bil, vilket vi gör ofta när vi ska på semester, då åker man ju aldrig förbi Nässjö. Man åker alltid E4, E18 eller E20.
Mm.
Det är ju liksom de stora vägarna man kör på. Så man hamnar liksom inte mitt emellan kusten och Jönköping. Det är liksom så här lite väl outforskat område för mig.
Ja, men när man åker tåg så åker man ju ofta förbi Nässjö. Och när jag åker till min syrras land, då brukar jag åka till Nässjö och sen byta och ta ett annat tåg en liten kort bit eller en buss mot Eksjöhållet. Men det är ju tyvärr inte Nässjös bästa sida. För när man kliver av tåget där så tänker man bara så här, oh, gud vad det är deprimerande här. Oh. Men du vet, in mörkaste Småland, ganska tråkig stad, förlåt alla Nässjöbor. Det var kul att spela basket där. Men då tänker jag verkligen så här, oh, herregud, tack för att jag inte bor här. Det tänker jag varje gång jag kliver av tåget till Nässjö. Det var en ärlig tanke.
Det är ett väldigt träningsintresserat område. För jag har varit i Växjö och föreläst och kört träningspass. Och jag har varit i Vetlanda och föreläst. Och jag har varit i Nässjö och föreläst. Alla de här tre städerna som ligger i den regionen. Så jag kan säga att uppslutningen i det här mörkaste Småland, den är 100%.
Ja, men vad kul. Det är roligt att höra. Vad gillar de att träna då? Vad får du för uppfattning?
Ja, men för det första så gillar man att lyssna på träningspodden, och då, det tycker jag är superroligt. Så det snackade vi mycket om igår kväll när jag var i Nässjö. Men så tycker de om att träna styrketräning, de tycker om att springa. Det var några stycken som tränade mycket utomhus, de hade trädgårdsträning för grannarna och kompisarna. Och sen var det några stycken som tränade på arbetsplatsen, att de hade så här små arbetsplatsgym. Men det, jag har en bild av Nässjö som ett väldigt sportigt och hurtigt folk.
Ja, vad härligt. Vad pratar ni om träningspodden då? Det är ju spännande.
Ja, men jag var där och föreläsa om... Jag ska prata om hälsa och träning. Ofta när jag får så här beställningar på föreläsningar så vill de att jag ska prata om så här, kom igång. Och kom igång med träning, kom igång med positiv livsstilsförändring och så vidare. Och då brukar jag försöka rikta om det. Därför att min bild är att människor behöver inte alls hjälp med att komma igång. Människor är jätteduktiga på att komma igång. Utmaningen det är att hålla i. Och ska man bara prata en timme och lägga all fokus på att komma igång, då kommer man liksom inte komma vidare. Det blir på ganska så grundlig, eller nej, tvärtom, ytlig nivå. Alltså det blir, det blir liksom inte så, vi kommer liksom inte vidare på nästa skikt. Så
nej,
om man tänker sig att det är ett gäng som betalar 150 kronor, de lägger en hel timme plus restid på att ta sig till kulturhuset i Nässjö. Då tänker jag, okej, det här är motiverade människor. Det här är människor som vill och som antagligen kan väldigt mycket. De är intresserade, de har lärt sig mycket genom åren. Och då kan också jag lägga en föreläsning på en annan nivå. Där vi kanske pratar om att inte bara ta hand om sin egen träning och hälsa. Utan att kunna hjälpa andra. Att egentligen alla människor som har en etablerad hälsosam livsstil är ju på något sätt ambassadörer eller inspiratörer för andra. Alltså hur kan man hjälpa människor med deras hälsa? För att det räcker att vara någon form av medmänniska så vet man att man faktiskt hjälper andra eller skälper andras hälsa. Så att vi kunde ha ett ganska så bra resonemang kring, ja, men i vilken ände ska man börja i när man gör en livsstilsförändring? Vilka fördelar finns det med träning? Kan det finnas fällor med träning? Till exempel när det gäller förväntningar på vad träning ska göra för oss. Att människor kanske har för höga förväntningar, att man har fel förväntningar och så vidare. Så det var ganska kul och lite mer komplext sammanhang kring träning och hälsa än vad jag tror att de hade förväntat sig. Och det, jag gillar ju att överraska lite grann.
Men du, när man åker runt på sån här föreläsningsturnéer och träffar jättemycket folk och pratar för flera hundra människor, hur är det? Hur upplever du det?
Det är jätteroligt, men det är också supersvårt. Och det här är... Och jag är ju väldigt tävlingsmänniska, det vet ju du. Det har ju framkommit ganska tydligt i träningspodden. Och jag passerade 51 000 följare på Instagram. Och vi har varit inne på det här med siffror tidigare. Det läskiga i att omsätta de här 51 000 människorna, eller kontorna på Instagram, till människor som står på led, fylla Globen eller Hovet eller Sergels torg i Stockholm, alltså hur fruktansvärt många människor det är och hur olika alla är. För det är det jag tänker, som igår till exempel när jag föreläser först och sen så efteråt så signerade jag böcker, dels min mamma träningsbok och sen våran löparträningsbok. Vi hade en bokhandel i Nässjö som var där och sålde böckerna.
Kul.
Och det är ja, och det som då ger det här mig den möjligheten att prata, det som kallas för mingla i de här nätverkssammanhangen. Men det som slår mig då, det är hur olika alla människor är och hur svårt det är att kunna tilltala, att alla ska känna att det som Lovisa säger, det träffar mig rakt i hjärtat. Och det är ju egentligen, jag jobbar ju inte med träning i första hand, utan jag jobbar ju med kommunikation. Och det går liksom, det blir alltid mer klart för mig när jag träffar alla de här människorna, för det är då jag förstår hur olika alla är och hur svårt det är att nå alla med samma budskap.
Ja, jag fattar. Men vad har du för strategi för att lyckas med det då?
Jag tror att det är viktigt att trycka på att ingenting är svart eller vitt. Det är ju väldigt lätt att säga sanningar. Så här är det. Det här är rätt. Det här är fel. Gör si, gör inte så. Forskningen säger att, och det är det som gäller. Men i praktiken så vet ju vi att det är inte det man kommer fram i laboratoriet som kanske är det som sker ute på gymmen. Vi vet att människor är olika, att man tolkar saker olika, att man tror att man gör på ett visst sätt. Man följer ett träningsprogram, tror man, fast man har gjort en liten egen variant av ett träningsprogram. När jag säger att dela med mig av något, kanske lite mer föräldrafilosofiska frågor, hur jag tycker att föräldraskap, eller mitt föräldraskap snarare, hur jag vill att det ska vara, att det finns en så stort tolkningsutrymme hela tiden. Och det är därför jag tycker det är viktigt att lyfta fram det komplexa, att det är inte svart eller vitt, och att vi inte ska döma varandra. För det är så extremt många som hela tiden går runt och dömer andra i deras livsval. Och det tycker jag, det är ju att inte att göra hälsa eller skapa hälsa, det är ju att göra illa. För att döma, det gör vi ju så bra själva. Jag tycker inte, det är många som bara går ut och dömer sig själva hela tiden i att man är bra eller dålig, att ingenting är tillräckligt. Så att mitt budskap igår kväll när jag föreläste, och det här tycker jag liksom är någonting som jag gärna vill att andra ska känna, det är att de allra flesta av oss, oavsett vad vi har för mål, och det här som är så intressant med att det kan vara flytande, för du och jag vet ju att en person som klarar att springa ett maraton behöver inte vara mer nöjd än någon som lär sig springa 5 kilometer.
Exakt.
Tillfredsställelsen ligger inte i hur vältränad man är eller hur erfaren man är. Utan tillfredsställelsen som jag tror är jätteviktig att lära sig känna, för det här tror jag är en inlärning, det är att känna att det är good enough. Att det jag gör är tillräckligt.
Nu tänker du ju inte bara på träning, känns det som. Nu tänker du på hela livet liksom.
Hela livet. Och det är det som är intressant när jag träffar de här riktiga ansiktena. De här riktiga människorna, det är allra oftast kvinnor. Och det, för det är den målgruppen som jag tycker att det är roligast att jobba med. Det här att känna att det är good enough, det är tydligen, det är jättesvårt. Men lyckas man med det, då blir ju tillfredsställelsen som extremt mycket högre än alla andra specifika mätbara träningsmål som man har satt upp. För även om man klarar springa sitt lopp eller lyfta sin tunga skivstång, om man inte känner att det är good enough, då blir man ju ändå inte nöjd. Och då spelar det ingen roll hur stark man är eller hur nöjd man är när man kollar i spegeln, om det alltid finns en känsla av att det finns någonting mer.
Men du, nu är du inne och trampar här på ett område som du vet att jag alltid går igång på lite. För är det något som jag hatar, så är det ju folk som ska lägga sig i andras liv och tala om för en hur man ska leva, hur man ska vara mamma, hur man ska bete sig på olika sätt, hur man ska träna, hur man ska prioritera. Och det känner jag bara så här, men sköt ditt eget liv och låt mig liksom försöka ratta mitt någonstans. Jag hatar ju verkligen det här, men det jag har funderat mycket på, det är hur ska man hantera såna här människor som vill döma och hela tiden tycker att man ska göra på ett annat sätt och tycker att det finns ett svart eller vitt. För att mitt normala sätt att hantera dem på, det är ju att bli ilsken och liksom bli sur eller skälla eller snäsa eller säga något spydigt, du vet, verkligen. Jag blir ju arg på det, jag har väldigt lite tålamod med sådana människor. Men hur ska man hantera det? För det där brukar inte funka så bra. Det brukar liksom mer bli så här att man hamnar i clinch, att den här människan blir ännu mer neggig och dömande. Förstår du?
Ja, jag tror att antingen så blir man arg eller så blir man ledsen. Eller så kanske man först blir arg och sen blir man ledsen. Eller tvärtom.
Ja, eller så blir man ledsen och så tar man ut det på ett sätt som gör att folk tycker att det framstår som att man är arg. För så är det ofta för mig. Om jag blir ledsen så blir det ofta ilska.
Ja, och det här nu vet jag, eller jag tror att du syftar på mycket på sociala medier när du pratar som att det där...
Ja, men sociala medier, men också i verkliga livet. Som jag läste en krönika som Cissi Wallin hade skrivit häromdagen, när det hade kommit fram någon till henne på bussen och sagt så här, du borde klä på barnet lite bättre. För nu är det så kallt ute. Och hon hade ju sagt en jätteskön replik, tyckte jag. Och hon bara, ja just ja, jag ska hem och hämta det här isbjörnsskinnet som jag har sytt i honom.
men det är intressant att du tar upp Cissi Wallin som exempel. För att jag brukar läsa hennes krönikor. De kommer ju upp ofta som så här, det är väldigt hög delningsfrekvens på dem. Jag tror att hon bloggar på Mama. Och mamma är ju duktiga på att sprida sina blogginlägg och liknande. Och Cissi Wallin är ju svägerska med Lady Damer, Natasha. Och hon är också, skriver ganska så här hårda och raka och mycket krönikor som, ja, men man tar verkligen ställning för eller mot. Och då tycker jag det är så intressant att gå in och läsa i de här kommentarsfälten som handlar mycket om föräldraskap eller livsstil. Och det här kan låta lite vasst så, men skulle man byta ut alla namnen i kommentarsfälten hos till exempel Cissi Wallin eller Natasha, det finns också exempel hos Malin Wollin.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp, kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja, men precis. Och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Fotbollsfru nere i Kalmar. Skulle man byta ut alla kommentarsnamn till manliga namn och byta ut överallt där det står mammor eller mamma till pappa, så skulle det bli så konstigt att läsa. Alltså det är som att det finns ett motstånd i att läsa att det skulle vara en man som har skrivit de här texterna, som har lagt den här tiden och engagemanget på att berätta för Sissi eller för Natasha hur de ska klä sina barn eller hur de ska vara som föräldrar eller liknande. Och det tycker jag är så intressant det här. Är det verkligen ett kvinnligt fenomen att gå runt och berätta för andra hur de ska leva och vad man själv värderar viktigt och lägga över det på andras livsstil? Eller är det så att män gör likadant eller tänker likadant, men det kanske inte hamnar på kommentarsfältet på bloggen eller på Facebook? Jag vet inte, men prova det någon gång att byta ut till ett manlig avsändare. Det går nästan inte att få till det i huvudet.
Alltså män kan ju vara elaka på andra sätt, men just det här att döma varann och ge dåligt samvete och skapa någon slags tvivel i huvudet på andra om man gör rätt eller att man börjar tvivla på sig själv, det tror jag faktiskt är ett kvinnligt fenomen. Jag tror faktiskt att det är det. Och jag tror att det bottnar i någon slags missnöje med sin egen livssituation. Jag tror att de bittraste människorna i kommentarsfält på sociala medier och sånt, de har det jobbigt med sig själv. De har liksom grejer i sin egna liv som de skulle behöva ta tag i och lösa. Eller så är de avundsjuka på andra människor för att de lever på ett sätt som de kanske skulle vilja våga men inte törs. Alltså, jag tror att det bottnar väldigt mycket i människan som skriver kommentaren och handlar inte så himla mycket om människan de kommenterar, om du förstår.
jag ser mig själv väldigt ofta som en good cop. Alltså att jag försöker alltid ställa mig på individens sida. Jag vill gärna att vi ska titta på fenomen tillsammans istället för att jag ska gå stå och berätta för andra om hur saker och ting är. Men det är en sak, och det känns nästan som att jag skulle behöva gå ut och ta lite några stycken i örat. Det kliar lite grann i mig, och det här...
Oj, det här händer inte ofta. Ska du ge en liten uppläxning nu?
Jag tror banne mig att det är dags för en uppläxning. Du ser, jag kan inte ens hålla mig för skratt, för så positiv är ju jag egentligen.
Och är det mig du ska läxa upp? Hoppas inte.
Nej, Jessica. Du, det behöver vi inte göra on air. Det kan jag göra
privat. Tack.
Nej, men så här. Det här är ett intressant fenomen. Och det kanske är så nu att jag talar för döva öron. Det är för att de som lyssnar nu på Träningspodden kanske inte alls känner sig träffade. Det här berör absolut inte mig. Och då får det vara så. Sen kanske någon annan känner sig extremt kränkt och att nu har jag trampat på jättemånga ömma tår och så kommer vi få massa mejl. Det är ju vi vana vid, att människor engageras av Träningspodden. Och det vill vi ju. Men det kanske är så här att man kan lära sig någonting av att lyssna på det här, och sen kan man gå ut på sin arbetsplats eller bland sina kompisar eller bland sin familj, så kan man lyssna på andra människor som pratar om sin träning, om sin kost och sin hälsa. Och det är det här fenomenet där man själv försätter sig i en situation, till exempel jag jobbar heltid. Och sen så kände jag, men jag trivs inte riktigt på mitt jobb. Jag måste göra någonting åt det. Jag behöver nog utbilda mig. Så jag börjar plugga 50% också.
Mm.
Och sen så har man en kompis som tränar jättemycket. Som kanske jobbar 80% för att ha tid att träna. Och för att vara med sin familj och kunna lägga krut på sitt hem. Och då säger den här personen som jobbar 100% och pluggar 50% att... Det är lätt för dig att träna så mycket. Du som inte jobbar 100% och dessutom inte pluggar.
Ja.
Alltså, där man själv medvetet försätter sig i en situation och på ett sätt också gör sig till offer för vad man därmed inte kan lägga tid på. Människor som köper stora villor och så säger de till någon som bor i lägenhet i stan, ja, men det är lätt för dig att kunna gå och träna efter jobbet varje dag. Du har ju inte en trädgård att ta hand om. Eller, ja, men jag har 3 barn. De måste komma på alla sina fritidsaktiviteter. Att jag ska kunna träna, inte en chans. Då skulle jag inte hinna skjutsa alla barnen till deras intressen. Okej, har man försatt sig i en situation där man vill att alla 3 barnen ska ha 3 stycken fritidsintressen var, och dessutom som bygger på din egen närvaro och engagemang, då har du försatt dig i den sitsen, och då tycker inte jag att man ska ställa det emot någon annan som har valt att till att börja med kanske bara ha 2 barn istället för 3 barn. För man vet att 2 barn, det är det jag mäktar med. Man kanske bara har 1 aktivitet per barn. Och den aktiviteten kanske man har löst att det ska vara närmast huset, eller att man delar på ansvaret flera föräldrar i kompisgruppen och så vidare. Är du med på problemet, fenomenet? Jag försätter mig i en situation medvetet, men jag är inte beredd att ta konsekvenserna för det fullt ut.
Men vad är egentligen du attackerar här? Är det offermentaliteten? Är det gnälligheten? Eller är det undanflykterna? Att man skyller på någonting för att slippa göra något annat? Eller alltså, har det som en ursäkt för att inte göra något annat?
Det är nog exakt alla de sakerna som du nu räknade upp. Jag ser inte ett problem med att människor klagar, men... då ska man också göra någonting åt det. Och det är det som jag tror är ett problem för väldigt många svenskar som har det så extremt bra, väl förspänt. Alltså vi har extremt goda förutsättningar för att ta hand om vår hälsa, för att kunna träna, för att kunna äta nyttigt, för att kunna spendera tid eller tillbringa tid med vår familj. Alltså inget folk i hela världen har det så bra som svenskarna. Och ändå... så sitter vi väldigt många och känner oss förorättade, att vi inte känner oss inkluderade, att det inte finns utrymme för oss, för att vi har byggt upp en vardag runt omkring oss som inte underlättar träning. Alltså det är någonting som vi själva har satt oss i. Och då är det så lätt att ta det här nästan lite kränkthetskortet. Och jag har ju som en princip, jag pratar ju inte om träning om jag inte får betalt eller får frågan. Ja. För att det är outhärdligt att umgås med en PT som bara pratar om träning eller berättar för andra hur de ska leva och så vidare.
Så roligt. Jag ser framför mig så här när du kliver på tunnelbanan till exempel. Bara sätter dig bredvid vem som helst. Bara, tjena, hur har du det med träningen? Hur många gånger i veckan kör du? Jag skulle vilja rekommendera det här. Det skulle kunna vara du. Kommer in där som en liten sol och bara kör någon slags så här frälsningståg inne på tunnelbanan.
Det är det som vi brukar säga. Det finns en sån här Instagram-bild som cirkulerar där de säger, hur vet du att någon är vegan, fast på engelska står det?
Ja.
Ja, de kommer att berätta det.
Ja, exakt. Exakt. Ja. Och hur vet du att någon är träningsfrälst? Ja, de kommer att berätta det, för det är lite samma. Ja.
Exakt, och med det sagt så jag hoppas att ingen som umgås med mig regelbundet tycker att gud, hon är så jobbig, hon pratar bara om träning hela tiden. Hon slutar aldrig babbla på, och så fort man frågar hur det är med henne så berättar hon sitt senaste träningspass. Tvärtom, jag pratar inte om träning om det inte är så att jag får liksom bollen eller frågan eller att någon förväntar sig att jag ska göra det. Men andra gör ju det väldigt ofta, och framförallt tillsammans med mig eller med andra människor, att det är någonting som man pratar om på fikarasten, på lunchrasten, med kollegor i möte, som man pratar om vädret och så vidare. Och har man ingenting att bidra med kring träning, vi vet att träning är en statusfråga i väldigt många grupper, ja, men då blir det så lätt att man tar till det här knepet, det är lätt för dig att säga. Men man kanske får skylla sig själv att man inte kan ha någonting att säga om träning, för att man har byggt upp en vardag där träning inte får utrymme. Inte för att vi inte har råd, utan för att vi har så många andra projekt och åtaganden som tar vår uppmärksamhet.
Ja, men det handlar ju till sist och syvende om prioritering. Om man prioriterar träningen och tycker att den är viktig, då väljer man bort någonting annat. Alltså, man kan ju inte skylla på... Det är ju ingen annans fel att man inte hinner träna. Det är ju inte liksom... Jag tycker inte man kan egentligen skylla på livspusslet. För att livspusslet handlar ju om prioritering. Vissa saker måste man göra. Man måste ta hand om sina barn. Man måste sköta sitt jobb, etc. Men andra saker som man gör kanske man inte alls behöver göra. Skulle man prioritera träningen högre än vissa andra grejer man gör i sitt liv, då skulle man ju få till träningen. Så är det ju faktiskt.
Du och jag pratade för några avsnitt sen om chock efter sommarlovet, att vi var tvungna att komma in i rutiner, att vi båda har barn i skolan och att vi måste följa deras fasta tider och så vidare. Och det var någon som skrev på vår Instagram att välkommen till livet som deskjockey. Det här att man är liksom bunden till ett skrivbord. Jag tyckte det var så intressant uttryck, så här, deskjockey. Men det handlar ju, det speglar ju ändå en tanke om att vi är fastbundna i ett system. Och jag som till exempel har tagit steget från att vara anställd kommunalt som lärare till att vara anställd privat som personlig tränare. Nu driver jag mina egna företag. Jag betalar in sociala avgifter till Skatteverket och jag betalar inkomstskatt och så vidare för att liksom kunna vara min egen. Och jag kan känna att jag jobbar 60 timmars veckor för en 30 timmars lön. Men jag får styra de här 60 timmarna precis hur jag vill, och då upplever jag att det är värt det. Men det är ju väldigt många som jobbar 40 timmars veckor, får 40 timmars lön och ändå inte tycker att det är värt det, för att man inte får ta eget kommando kring sina tider, sina arbetsuppgifter, sina kollegor, när man vill göra vad och på vilket sätt. Det är ju aldrig någon som tvingar någon att vara anställd. Det är klart att det bara sakar sin tid och att det finns bättre möjligheter i vissa faser av livet att starta eget, att byta arbetsplats och så vidare. Men den här offermentaliteten att gå kring och klaga över att man har fasta arbetstider men sen inte göra någonting åt det, det är det som jag har svårt för. Därför att jag tror att det kan till och med göra mer skada än nytta att gå runt och klaga, för att man kanske förgiftar många andra relationer då.
Ja, exakt. Och inte bara relationer, utan förgiftar många andra. För nu kom jag på det faktiskt när du sa att vi hade fått kommentarer på att vi pratar om det här med att det är så jobbigt att anpassa sig efter barnens rutiner och gå upp så tidigt på morgonen och sådär. Jag fick också jättemycket kommentarer att välkommen till det riktiga livet och så här har alla vanliga människor det. Och då kände jag bara så här, men vad, om ni sitter och gnäller över det, har det inte så då? Gör någonting annat. Och nu är det faktiskt, då kommer en del att säga så här, ja men alla har inte möjligheten att göra någonting annat. Jo, alla har faktiskt möjligheten att göra någonting annat. Så är det. Man kanske inte kan säga upp ett fast jobb på dagen, men man kan välja Många kan i alla fall göra det. Och gå ner i arbetstid på något sätt. Kanske tjäna mindre, men då få mer tid om man nu vill ha det. Man kan också starta eget. Man kan byta karriär. Man kan börja plugga. Alltså, man har alla möjligheter. Man kanske måste offra vissa andra grejer då. Men man kan inte bara sitta och säga så här. Så här har alla vanliga människor det och du är privilegierad. Ja, fast ska jag då börja klaga på alla grejer som är dåliga med mitt liv? Då tror jag inte så säker på att de skulle byta ändå. Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Och man kan ju ha mycket kritik mot det amerikanska systemet och hur USA är uppbyggt till exempel. Men om det är någonting som jag gillar med USA, det är ju det här konceptet med the American dream. Alltså att alla kan lyckas. Och vi i Sverige är ju nästan lite kända för vår jante-attityd.
Ja.
Och den här jante-attityden, det är ju den som placerar människor med ett fast yrke, nästan att man ska ha samma yrke hela livet, på en arbetsplats som man inte får gilla för mycket, för då kan det sticka lite grann i ögonen. Man får inte ha det för bra, då måste man liksom dämpa sin egen lycka och framgång lite grann.
Exakt.
Man får inte berätta för mycket. Medan i USA så handlar det mycket om att berätta om och liksom hamra in bilden av sig själv som framgångsrik, och jag tror att det handlar mycket om projicering. Jag tror ju på projicering som begrepp och fenomen, alltså att om man intalar sig själv att man är glad så blir man glad. Om man intalar sig själv att man är nöjd så blir man nöjd. Därför att vi har alla faktorer, alla möjligheter till att skapa någonting jättebra. Och om man då väljer att sitta med armarna i kors och känna att man är förorättad, att någon har gått före en i kön, att man har blivit kränkt för att någon på arbetsplatsen eller på BVC eller någon har sagt någonting vasst om dig eller din familj eller någonting. Ja, men då kan jag känna så här, ryck på axlarna och så går man vidare. Och antingen gör man någonting åt det eller så är man nöjd. Och är man nöjd, då får man nog fortsätta framställa sig själv som nöjd, så att man inte går runt och att lägga över det på någon annan. Men det här är jättekomplext och jätteknepigt, men jag vill ändå liksom ge människor en liten tankeställare där kring hur man väljer att leva sitt liv. För jag hade kunnat varit kommunalt anställd idrottslärare, och då hade inte någon fått lyssna på mig överhuvudtaget förutom mina 90 elever. Och då hade ni gått miste om mina kloka saker som jag går runt och säger hela dagarna.
Ja, man har faktiskt ett val när det handlar om sitt eget liv. Man har många val när det handlar om sitt eget liv, och ibland kanske man ska våga göra val också och inte bara stanna i någonting som är. Men jag tänkte på det här också när du pratar om USA, att det är ju också känslan jag har när jag åker till USA. Så kommer jag varje gång hem och är boostad med positiv energi, boostad med kreativitet, med inspiration, motivation, känna så här, nu vill jag göra det här, jag vill hoppa på det här projektet, jag kan göra det här, varför skulle jag inte kunna göra det här? Jag får alltid sån här känsla att, ja men varför skulle jag inte kunna? Jag kan väl göra det här lika gärna. Och det beror ju på att i USA så får man ju så mycket positiv energi. Om man säger, berätta vad man gör, hur man har kommit dit, hur hårt man har slitit och att nu är man framgångsrik och tjänar pengar och sådär, då blir inte folk missunnsamma och negativa, utan och säger så här, ja men du kanske skulle ha varit med dina barn lite mer istället för att jobba så mycket, som man ofta får i Sverige då.
Good for you.
Då får man good for you girl, well done. Och så vill de hellre veta så här, ja ah, men hur lyckades du med det, hur kom du dit och wow, coolt liksom, vad är dina mål nu, vad, du vet, det är så positivt. Och jag tycker om det så himla mycket, för i Sverige så känns det ibland som att vi tävlar om vem som... Vi hamnar i en slags gnällighetstävling. Vem har det värst? Därför att man blir... Ja, men det är lite så. Om någon säger så här, till exempel, ah, men det är ju lätt för dig att hinna träna, du som inte har ett 9-5-jobb. Du jobbar ju inte varje dag. Nej, men då ska ju jag då kontra det. Men jo, fast jag har ju också skitjobb. Jag jobbar ju varenda helg. Jag jobbar ju alltid när barnen är lediga. Och jag jobbar ju kvällar. Och jag har det så här. Och jag är ensamstående. Och min kille bor där. Och bla bla bla. Du vet, då ska jag kompensera med att gnälla tillbaka. Och visa mig, jag har det faktiskt lite värre än du ändå. Och så ska den andra kontra med att, ja, för mig har det här hemska hänt. Och jag har ju ont i lederna. Och det är ju det här och det här. Och till slut så sitter man där och bara drar ner varandra med. Mer och mer och mer. Känner du igen det?
Ja, gud. Men absolut inte bland mig och mina kompisar. Absolut inte mina cirklar.
Nej, men alltså,
jag tror typiskt svensk.
Gnällighetstävlingen. Vem kan gnälla mest? Vem vinner? Vem har egentligen värst? Vem är det mest synd om? Det är lite i det vi ofta hamnar i, tycker jag.
Vad aggressiva blir vi i det här avsnittet av träningspodden.
Ja, det kanske är min nacke. Jag sover lite dåligt på grund av min nacke, så jag är lite på tårna.
Ja, men nu ska jag gå tillbaka och bli good cop igen. För jag skulle vilja ta upp en till lyssnarfråga som handlar om att springa varje dag.
Mm.
Får jag läsa?
Jajamän, nu ska jag samla mig här, Lovisa, så jag också bli på gott humör. Ja, läs då. Kör.
Jag springer nästan varje dag. Jag springer för hälsa och välmående och jag har inga planer på att börja prestationsträna. Jag springer inte speciellt långt och inte speciellt fort. Ungefär 6 minuter per kilometer. På vardagar brukar jag springa 4 kilometer och på lördagar och söndagar 6-8 kilometer. Jag hade lite problem med höften i början av sommaren men köpte då ett par bra skor och har inte haft några problem sedan dess. Snälla, säg att det är okej att springa varje dag med de här förutsättningarna. Kroppen säger väl ifrån om det är tokigt?
Ja, alltså, om jag får säga först vad jag tycker som amatör, så har ju alla hört det här om återhämtning, kroppen ska återhämta sig, man ska ha vilodagar och så. Men jag tror ju också att det beror lite grann på hur man tränar. Och när du läser den här frågan så får jag känslan av att det här är ju någon slags välbefinnande träning mer än, som hon själv skriver, prestationsträning. Och då kanske man inte tar ut sig så mycket under varje pass. Man kanske inte sliter på kroppen så mycket under varje pass som du gör om du faktiskt tränar för att nå en prestation och verkligen tar ut kroppen så att du behöver återhämta dig för att få effekten av träningen. Jag tror den här träningen handlar mer om välbefinnande, och då skulle inte jag säga att det är fel att springa varje dag. Eller håller du inte med?
Nej, jag håller faktiskt med dig. Och det vi kan tänka på är att den allra bästa tiden som vi har i under en vecka, då tränar vi ju ingenting. Ja. Vi sitter mest på rumpan och håller, exakt, på med vårat huvud och våra ögon och våra händer. Så att jag kan ju tycka att några timmar i veckan, även om det skulle vara nästan varje dag, att ut och jogga, kör på. Det här är en viktig träningsprincip som jag tycker man ska hålla sig fast vid. Don't fix it until it's broken. Vilket innebär att har man ett program som funkar, som man är nöjd med och där man känner sig tillfreds med resultatet och känslan, då fortsätter man med det. För det är så vanligt och populärt att hela tiden gå in och korrigera sina träningsprogram och sina rutiner. Men att stick with the plan är jätteviktigt, oavsett om det är prestation eller hälsa och välbefinnande som man kör på. Så att vill man springa och vara ute varje dag, frisk luft, rensa hjärnan, då tycker jag att man ska köra på det.
Ja, och jag tycker också att den här personen som ställer frågan verkar ju vara en person som ändå känner in sin kropp ganska mycket. Så när hon fick problem med höften köpte hon bättre skor och sen har det försvunnit och sådär. Alla människor är ju inte så bra på det. Alla klarar ju inte av att känna så här, nu borde jag nog vila. Så det där tycker jag ju också att man kan träna på och lyssna på sin kropp och känna så här, vad behöver min kropp? Vad mår den bra av? Mår den bra av att jag tränar så här mycket? Ja, men då kan jag väl köra på. Men känner jag att jag blir sliten, jag blir trött, då kanske jag behöver ha lite mer återhämtning. Så att det där tycker jag är väldigt viktigt. För det där vet jag ju att det är jag ju själv ganska bra på. Lyssna på kroppen. Att kroppen, ja, säger jag till frågeställaren här, kroppen säger ifrån om det inte är bra.
Och så måste vi skilja på att ha det som rutin och att ha det som en mani.
Ja, absolut.
För att springa varje dag och göra det maniskt, det är någonting helt annat. Men det läser jag inte in i den här frågan.
Nej, inte jag heller. Jag fattar vad du menar, att när man har som en tvångstanke, om jag inte springer kan jag inte äta och så vidare. Sånt som jag vet att många lätt hamnar i, även jag själv. Om jag inte, exakt, tränar kan jag inte unna mig och så. Då är det ju en helt annan sak. Men om det är för att man mår bra av det, precis som att vissa gillar att promenera till jobbet varje dag, det är ju nästan att jämställa med att jogga lite lätt i 4-5 kilometer.
Alltså det normala har ju blivit att vara passiv, och träningen är undantag från vår passiva livsstil. Så att jag uppmuntrar fysisk aktivitet i alla former. Jag har en till lyssnarfråga som jag vill prata om, och det är stretching. Är det viktigt att stretcha efter löpning, efter varje träningspass, eller måste man överhuvudtaget stretcha när man har tränat?
Intressant.
Du älskar ju stretching.
Alltså, jag vet ju att det finns ju många bud om det här. Men sen jag började yoga så tycker jag ju mycket mer om stretching än vad jag gjorde innan. Innan kunde jag ju tycka att det var lite tråkigt att stretcha. Men jag fick ju alltid det kom ju alltid som en brev på posten att jag fick träningsverk och ont någonstans om jag inte stretchade. Så jag fick ju direkt ett straff, kan man säga. Somliga straffar Gud med en gång. Ja. Eller dagen men efter
nu,
i alla fall.
När du kör yoga, stretchar du mindre i anslutning till de andra passen då?
Nej, det gör jag inte. Jag tycker nog att det är roligare att stretcha nu också för att jag har blivit rörligare sen jag började yoga. För att innan så kunde det vara så att stretching tog lite grann emot, för jag var ju ganska orörlig och stel. Och det gjorde ju lite ont när man stretchade ut i maxlägen. Sådär. Och då var det ju inte kul. Ofta sånt som man tycker är lite obehagligt eller man är dålig på, det vill man ju helst inte göra. Det tycker man ju inte.
Jag brukar ju säga att tycker man det är skönt att stretcha när man har tränat, då ska man göra det. Det kan finnas vissa vinster med att jobba med rörlighetsträning innan eller efter ett annat moment i gymmet. Men det jag tycker är mer givande och som jag tror att fler personer behöver anamma, det är inte egentligen huruvida man ska stretcha i anslutning till träning, utan det är att man ska stretcha under dagen. Den här pausgympan, där tror jag att rörlighetsträning och stretching gör mycket mer effekt än att göra det i anslutning när man ändå är svettig och har tränat. För då har man fått så många fina effekter fysiskt eller fysiologiskt ändå. Och då kan man ju liksom sprida ut lite grann av det under dagen istället. Så att det är bättre att lägga 10 minuter utspritt under dagen med några stretchövningar än att lägga 10 minuter stretch när du ändå har tränat. För då kommer effekten vara mycket mindre.
Precis, men det har du faktiskt rätt i. Speciellt om man har ett stillasittande jobb där man sitter framför en dator till exempel och håller händerna i en position som inte är alltid så bekväm och bra för rygg, axlar, nacke, skulderblad. Då är det ju jätteviktigt att man tar sig en liten stund varje dag och faktiskt gör några små stretchövningar. Och det behöver ju egentligen inte vara något avancerat. Det kan ju bara vara på att man sträcker på sig lite, man vrider på sig lite, man kanske ställer sig upp och kör några framåtböjningar, bakåtböjningar, alltså väldigt enkla grejer som man inte blir svettig av. Men det är faktiskt viktigt, det har man igen sen.
Och så kan man ju leta upp naprapat Jonas på Instagram och Facebook och blogg, därför att där finns det ju jättemånga sådana bra tips. Så det kan vi ha som en liten röd tråd idag. Det är naprapat Jonas som får knyta ihop säcken.
Ja, men precis. Han har ju också gett mig några sådana övningar som han sa till mig. Det här kan du ju göra mitt på dagen om du är på lunch med någon eller om du, ja, vad du än gör så kan man ju göra de här övningarna. För man behöver inga grejer till då. Det är som sagt inget avancerat. Nu får jag ursäkta det här ljudet, men tydligen så är det någon av mina grannar som just nu renoverar. Det låter öronbedövande och jag vet inte om det går in lika mycket i micken.
Men då kan vi ju säga så här, vi avslutar med en positiv stämning i den här veckans avsnitt av Träningspodden. Vi har varit lite arga, men nu är vi glada igen och vi vill alla väl.
Ja, du var tvungen att säga det, Lovisa. Nej, men alltså, jag vill ingen ont. Jag tycker bara så här, mitt budskap är ju alltid att man ska bry sig om sig själv och sitt eget liv och ta hand om sig själv och sitt eget liv istället för att lägga kraft på att engagera sig i andras liv. Och det är ju egentligen inget elakt. Det är ju välvilja mot alla våra lyssnare.
Exakt. Vi säger stort tack för att ni lyssnar på Träningspodden. In och rösta på Guldhjärtat. Vi har profil i länken på Instagram och vi har... Nej, tvärtom. Vi har länk i profilen på Instagram och vi har länk på Facebook. In och rösta på Träningspodden som årets sociala medier för Guldhjärtat. Då blir vi jätteglada och får massa motivation och inspiration till att fortsätta podda varje vecka.
Ja, verkligen. Och så önskar vi er en riktigt trevlig helg med många goda, sköna träningspass ute i den vinande höstvinden.
Puss, puss!
Puss och hej!
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.